Och så lite vatten. Shit, jag hörde en bekant har ju tydligen så här, köpt en villa och som ett så här, projekt då med villan så har han restaurerat en gammal jukebox typ. Så här, fått in en riktig jukebox i vardagsrummet. Och hans projekt
det förvånar mig inte att du sa han.
Men det han nu gör det är att han håller på och fyller varje plats, varje skivplats i den här jukeboxen med ett ex av tacos putting on the ritz.
Hur många fuck är det i en jukebox?
Så att oavsett vilken man väljer så kommer det alltid vara taco putting on the ritz som startar.
Det låter väldigt 70-talistiskt ironiskt att rösta upp en jukebox för flera tusen och sen bara ha en låt om och om igen.
Jag tycker det är geni.
Ja, det har någonting, det har det verkligen. Orkanen drar in, vattnet stiger och haven de mullrar. Det har blivit dags för ett nytt avsnitt av podcasten som spänner upp kitesurfarseglet så fort populärkulturen blåser upp till storm. Orbitrictum, som varit med mig, Tobias Nordström och rikets mest majestätiska väderkvarn, Billy Rimgarn.
Hejsan.
Hur är läget?
Jo, alltså jag slåss ju mot väderkvarnar.
Nej, nu är du väderkvarnen som bara liksom går igång som en motor när vinden drar in.
Ja, okej. Vinden i din analogi, vad är det då? Är det liksom...
Jag vet inte, det är väl samtidsdebatten. Jag vill mest bara få in Hurricane Irma i det här på något sätt.
Ja.
Jag menar, såg du det här klippet? Jag tänker, vi brukar ju börja med att prata väder, men det här finns det ändå nyhetsvärde i vädret.
Nu måste vi börja med att prata extremt väder.
Ja, precis. Såg du det här klippet från amerikansk tv? Jag tror att det var, vad heter det, Fox News? Ja, skitsamma, det var en amerikansk nyhetskanal. Som då gick live till en reporter som var på plats på en strand i Florida när Hurricane Irma skulle dra in. Och i bakgrunden då så ser man en kitesurfare ute bland vågorna medan det liksom är, vad heter det, tropisk storm.
Såklart man ser.
Ja, det är såklart man gör. Man hör liksom det här ankaret förtvivlat på, vänta här nu, är det där en kitesurfare bakom dig? Och jag tänkte ändå så här, vad heter det, i grund och botten hatar man ju det för att det är liksom någon skön college-människa som ska ut och visa... Men leka jackass ungefär. Men jag blev också glad för att... jag kommer att tänka på The Wasteland. Mm. Alltså T.S. Eliots poem över undergången. Där han pratar om att jorden inte går under med a roar but with a whimper. Mm. Att, såhär, 2017 så går jorden under med att en kitesurfare spänner upp seglet och sen försvinner in i evigheten bara.
Men jag kan gilla, alltså en del av mig gillar ju det här ultranihilistiska som kommer fram i folk. Och då kanske framförallt folk från USA.
Det är ju vi privilegierade människor.
Exakt. Ja. Man är inte så jävla kaxig om man sitter i Puerto Rico och stormen drar in. Men jänkarna, när stormen drar in dit, då är det folk som så här... Många evakuerar, men en del åker också så långt söderut man kan komma till Florida Keys för att ta en selfie med sig själv och liksom the eye wall, typ. Mm, mm. Några kitesurfar, väldigt många så här reportrar tävlar i att bli bortblåsta. Det finns en sån här härlig självdestruktivitet som kryper fram, som ändå är lite så här, menar ingen kan ju säga att de inte visste. Alltså såhär, de har ju fått varningen, men de valde ändå att ta selfie eller kitesurfa eller sådär. Och jag tycker det finns ju en aspekt av det som är jävligt härlig. Att såhär, den där kitesurfaren, det är ju väl liksom, jag antar att hen lever eller inte, jag vet inte.
Nej, det förtäller inte historien. Nej. Man ser bara hen guppa runt där bland vågorna i full fart. I bakgrunden medan reportern adresserar kameran.
Men det är likadant, så här, folk gjorde sig väldigt roliga över de här som sköt, alltså att det gick ut så här viktigt meddelande från sheriffen, skjut inte mot stormen. Så här. Men alltså så här, om det är en så här rekordsättande orkan på väg och bara så här paja allt du äger och har. Och så har du ett liksom helautomatiskt gevär. Skulle inte ändå kännas ganska bra i magen att få tömma några mag mot den?
Ja, men det är väl det här som är problemet. Att, så här, det här är ju också människor som tänker lite för mycket med magen kanske. På det som känns bra i magen.
Ja, men varför slå folk i väggen efter att liksom, när de blir så arga?
Jo, men det är väl för att få ut aggressioner, så att säga. Men, ja. Men jag tänker alltså, att skjuta in i stormen, det är ju, om du slår i väggen, då är det ju på sin höjd farligt för din hand och väggen. Om du skjuter in i en storm, jag vet inte vad de kulorna tar vägen.
Nej, men jag menar, vadå? Kom igen. Gå till valfritt bröllop i så här, Pakistan. Sa jag Pakistan? Det var en rolig...
Pakistan.
Pakistan. Eller vad som helst. Alltså så här, AK:n i luften liksom. Det är klart man vill skjuta lite. Alltså om jag... Det tycker jag är... Det är därför så här, jag inte är någon stor förespråkare för att liksom kreativpleti ska få äga vapen. För äger man ett vapen, det är klart man vill skjuta lite.
Så är det ju. Det är faktiskt helt sant. Men jag vet inte. Jag tänker att så länge man gör det för att man vill att det ska kännas i magen, är det okej. Jag kan störa mig lite grann när man gör det i någon slags förhoppning om att bli viral.
Ja, precis. Och var går gränsen idag? Det är ju det är så här...
Man kanske till och med får den där känslan i magen av att bli viral.
Exakt.
Där vi har hamnat.
Exakt. Och väljer man att inte göra saker därför att de kan bli virala... Då är man en sån. Jaha, du har valt att stå utanför. Intressant. Du är den.
Det går då är man inte... en kuf helt plötsligt.
Det går inte att vinna. Men någonstans där det går att vinna är uppenbarligen EVE Online. Vi har pratat om det förut.
Med stor fascination.
Jag läste en text som började med meningen så här. A player called The Judge has become embittered with his corporation. A group of pilots, fighters and businessmen named Circle of Two. Så inleds texten. Och
ja, det är ju dramatiska tongångar får man säga.
Man blir inte direkt osugen på att läsa vidare. Om man säger så. Och The Judge har alltså tagit en... han har joinat upp tillsammans med en spelare som heter The Mitanni. A notorious player who was once de facto king of space.
Det är ju lite så här, har man varit king of space, då är det ju liksom så här, det finns ju inget som kommer toppa det. Där är det ju dags att logga ut, känns det lite som.
Och som jag förstår det så blev den spelaren king of space i samband med att det var någon så här online-kasinon som gick in och så här finansierade något stort krig i EVE här om året. Och de här online-kasinorna är numera bannade från EVE-rymden. Men, och det har också gjort att den här, den som var king of space, har liksom tappat i status. Eller om det var tvärtom, att de besegrade honom med hjälp av online-kasinorna. Nu när de är borta så har han börjat klättra tillbaka, det är så det är. Och The Judge...
Men fan är den här jävla The Mitanni? Liksom så här, de investerar mycket pengar som helst, men ändå så liksom bara börjar han komma tillbaka. På
ja, precis. Det gick inte att trycka ner hur länge som helst. Men då så har han i alla fall, eller framgår inte om The Mitanni är en man. Hen har signat upp den här The Judge. Mm. Så The Judge har bytt sida och med sig tar hen ett Keepstar Citadel. Ett av de mest dyra och största liksom byggnaderna i spelet. För inuti det så kan man liksom parkera massa rymdskepp och massa supplies och grejer. Så att det är en...
En bas,
ett av de största som finns i spelet. Så det här pratas mycket om, har jag förstått nu, i EVE-communityn. Jag kan ju inte hjälpa att jag känner mig lite så här, att det kittlar lite i magen varje gång jag läser de här nyheterna av EVE. Och det är ju inte så att så här, alltså EVE är ju som att ösa, det är som att ösa guld. Det händer ju någonting, det händer ju ett par gånger per år i alla fall, att det kommer rapporter om något drama i EVE Online.
Mm. Jag har ju en plan att nästa höst om mitt liv... om inte inget jättespektakulärt dyker upp på horisonten, så ska jag, vad heter det, börja plugga i höst bara för att investera all tid i typ EVE Online, alltså något större dataspel, och liksom gräva ner mig fullständigt. EVE Online ligger ju bra till.
Ja.
Det känns som så här, man känner ingen, eller jag gör tyvärr inte det, någon som är liksom expert på EVE Online, så man skulle vilja lära sig det från grunden, bara för att du, det känns som att det finns mycket spännande.
Jag vågar sätta min gamla hatt på att det finns åtminstone ett dussin Oddpod-lyssnare som absolut. Du skulle kunna joina upp i någon klan eller vad det heter, någon corporation.
Ja, det ska jag jättegärna göra efter ett tag, för jag vill ha liksom här, de här 100 första timmarna när man famlar och känner sig värdelös, för det bygger upp något så otroligt när man lär sig någonting själv. Jag kommer ihåg när jag förr i tiden spelade World of Warcraft, så fick jag precis den känslan när jag liksom byggde upp allting på egen hand så att säga, och sen då hittade ett gille att joina.
Men jag, alltså, jag är med dig på ett sätt. Alltså, det är mäktigt där i början när man bara anar vad spelet har, men man själv är för låg level. Men jag har ett stort problem nu. Jag har börjat spela XCOM 2. Är det någonting du har lirat?
Nej, jag har tittat en del, andra har lirat. Men ja. det är lite för strategiskt för mig. Jag kan tycka det är jättekul med turordningsbaserade spel. Men XCOM ser... Ja, det är lite för, jag vet inte vad man ska säga, stillastående på något sätt.
Och det var det jag var ute efter. Jag var ute efter en intellektuell utmaning. Ville inte ha någon snabb action och så vidare. Ville inte driva upp min puls, utan jag ville sitta och klura lite sådär. Och blev jävligt sugen. Så jag skaffade XCOM 2, började spela glad i hågen och körde ganska snabbt in i en åtvändsgränd där jag insåg att jag måste börja om på svårighetsgrad easy.
Men vad hände då? Berätta.
Det var jävligt svårt och alla mina gubbar dog hela tiden.
Och hur är det inte så i XCOM att när de dör, då är de döda för alltid?
Exakt. Och jag hade liksom ett team som jag hade levelat upp på de första liksom missionerna. Var rätt nöjd, tyckte det var ett skönt gäng, och så dog alla dem. Och de har ju lite så här, de har ju personlighet liksom. Så att det var asdeppigt att börja om. Och sen så insåg jag att mina låglevlade då, som jag fick börja om med, de räckte ju inte till alls. Ja, hur som helst, jag började om på Easy efter att ha gråtit lite på Twitter. Blev övertalad av din kollega Angelica att ett spel ska vara kul.
Jag såg att hon var lite jourhavande XCOM medmänniska där.
Ja, precis. Och det uppskattades. Sådär. Det finns ingen prestige liksom. Jag bara, nej, okej, det gör inte det. Mellan raderna läste jag, du klarade inte den intellektuella utmaningen. Men det är okej.
Nej, men jag tänker det är väl snarare så här, du först klarar man det på Easy, sen går man ju på den hårdare så att säga.
Ja, men nu har jag kört fast på Easy. Det blir väldigt fort sinnessjukt svårt även på Easy.
Ja. Finns det inget sätt som man, liksom, i många RPG-spel och sånt när man levelar, så kan man ju grinda, alltså göra så man är lite för stark hela tiden?
Jo, men grejen är så här, ganska fort så går de här, alltså alla missions man får, de är ju ratade mellan easy, moderate och hard. Och så länge jag spelar på easy och missionet är på easy så är det lugnt. Men så fort jag kommer till så här moderate mission som jag måste göra för att det är så här, we got a time sensitive mission here, commander. Och det är så här not recommended att man hoppar över det. Och man bara, ah, visst, då börjar jag köra då. Och sen så springer jag in i the crossfire. Och någonstans har jag insett också att så här, jag köpte någon så här Ultimate Digital Edition typ med alla DLCs. Och startade det nya spelet med DLCerna aktiverade. Och det var någon på Twitter som hojtade om det, Glenn Ahlström tror han heter, som meddelade att det var jättedumt att göra. För att de här DLCerna gör det exponentiellt mycket svårare, eftersom de sätter in monster i spelet som inte finns där från början om man kör vanilj. Men då är jag ju av filosofin att så här, man alltid tar sig an ett spel i den värld som spelet befinner sig i just nu. Det vill säga, om jag börjar spela så här GTA Online nu, så kommer ju jag ha tillgång till alla outfits och sånt som finns nu, inte bara de som fanns för 2 år sedan. Likadant med World of Warcraft och liksom, alltså, det är ju, världen finns ju här och nu. Och jag tycker att det gäller även single player-spel. Alltså om XCOM 2 Loren eller XCOM 2 kanon är att de här monstren finns i den här världen, då vill jag ju spela med de monstren i världen. Jag vill ju inte skala ner. Och då är det så här, okej, på ett sätt kanske var feltänkt av dem att så här, att man skulle ha börjat med vaniljspelet för ett år sedan när det kom och sen blivit bättre och bättre och bättre för att nu då kunna liksom, eller ja, under året ta sig an DLCs som kommer. Men jag känner så här att det är en jag ljuger för mig själv om jag spelar vanilj. Vad har du som jourhavande kurator att säga om det?
Men jag skulle säga så här att jag är helt med dig på det, hur du tänker och känner ganska mycket likadant. Men i det här fallet så är det lite speciellt i det att DLC... Ofta är ju DLC någonting som liksom läggs ovanpå, vad ska man säga, spelets slut, så att säga. Ett kapitel till, så att säga. Men i det här fallet så är ju DLC någonting som gör om grundspelet snarare.
Mm.
Det är liksom som om man skulle lägga till dubbelt så många fiender i första banan på Super Mario.
Mm.
Så med det i åtanke skulle jag ändå säga att det här är liksom läge att faktiskt köra vanilj först.
Mm.
I och med då att så här, DLC är jättemycket till för att man ska spela om spelet och få en ny adderad del i upplevelsen, så att säga.
Mm.
Köper du det?
Jag köper det. Ser man på det så håller jag helt och hållet med dig. Jag behöver inte respektera... Alltså det är nästa lager på spelet, så att säga.
Ja.
Men det var inte meningen att man skulle börja här, kanske.
Nej, men lite så. Men, och vad heter det? Jag tänker så här, vanligtvis så är jag tycker ju om på något sätt när spel är svåra och man liksom slår huvudet i väggen. Jag kommer när jag började spela Soul-spelen till exempel, som är väldigt... vad heter det? Man måste liksom lära sig exakt hur... Det måste sätta sig i ryggraden hur man ska röra sig, vilken knapp man ska trycka på när man ska reagera på en attack och så vidare.
Mm.
Och det där var ju liksom otroligt frustrerande i början, de första 10-20 timmarna. Men sen liksom när det sitter, då känner man ju sig som en jävla gud emellanåt. Alltså de här pareringarna och allting bara stämmer, då... Det är otroligt belönande. För då känner man också att nu funkar det här därför att jag är bra. Och det är ju en väldigt, väldigt härlig känsla. Jag tycker det är ofta spel är ju ganska ofta fega när det kommer till de sakerna. Att man gör det lite lätt för att inte bränna ut massa spelare som då skulle ledsna. Så att i det avseendet så kan du ju kämpa på med DLC direkt. Men... ändå. Prova vanilj. Känner du liksom så här att nu är det liksom lite för lätt? Då kan du ju testa DLC direkt.
Mm.
Ja. Det finns inget rätt och fel.
Nej, härligt.
Du, vi har en liten spelgrej till som chockade mig i veckan här. Det har nämligen släppts uppgifter om att Super Mario inte längre är rörmokare. Har du hört det här?
Nej.
Ja, det var ju, vad heter det? Det är ett nytt Mario-spel som är ute nu. Jag kommer inte ihåg vad det heter riktigt. Det är Mario slåss med massa kaniner och Bowser Jr. etc. Men i Japan då har distribuerats ett slags faktablad om Mario då tillsammans med marknadsföringen till det här spelet. Och i det då så står det att he also seems to have worked as a plumber a long time ago. Då undrar man ju så, vad är loren här? Alltså, vad hände? Blev Mario uppsagd på grund av arbetsbrist? Var det LAS? Eller är det bara så att han liksom har han sadlat om, han
hade,
helt enkelt?
Han hade ALU-arbete, eller vad hette det på den tiden?
Ja, någonting har ju hänt här.
Ja, alltså jag misstänkte att någonting hade hänt redan när man spelade volleyboll på Nintendo 8-bitar. Och Mario satt som domare och dömde de här matcherna.
Det var ju, det är sant, men det var ju också, det kan ju vara en hobby. Det var ju desto mer suspekt då när han var doktor Mario helt plötsligt.
Ja, jävlar. Då hade han startat sin sekt liksom.
Ja.
Självhjälpssekt. Det är en creepy snubbe. Fan, det finns ett mörker där någonstans.
Ja. Alla män med mustasch är mer eller mindre creepy, så är det ju.
Men är inte så här, alla de här, handen på hjärtat, är det inte egentligen så att nästan alla japanska spelkaraktärer är jävligt knepiga?
Ja, alltså,
okej, inte alla kanske, men många av de här klassiska. Är de inte jävligt så här weird bara?
Jo, det är de ju ofta. Och framförallt så är det väl väldigt ofta att det finns liksom olika origin stories grejer i olika spel som motsäger varann och sådär. Kanon är ofta inte tydlig. Men ändå så här, är det ändå bekräftat att han har varit rörmokare. Jag tänker att det kanske handlar om att rörmokare liksom inte känns... Jag tänkte säga att rörmokare inte känns så häftigt 2017. Jag vet inte hur häftigt det kändes i slutet på 80-talet när Mario lanserades heller riktigt. Men jag vet inte. Någonting har ju gått förlorat, känner jag.
Mm. Ja, men det håller jag med om.
Han var ju en man av folket förut. Nu är han liksom... Nu är han superstjärna helt plötsligt. Jag vet inte. Jag är lite ledsen.
Men är inte också så här, hela designen av Mario med mustaschen och allt... Är inte det så här att det var en pixel... En pixel... begränsning gjorde att man inte kunde göra en mun, så han fick en mustasch istället. Alltså att hela hans karaktär är liksom ursprungligen byggd utifrån att så här malla in i begränsningar och ändå genom lite karaktär. Så det blev en italiensk rörmokare.
Och att italiensk är ju också så här, var det kommer ifrån, det vet jag inte.
Men att han slås mot Donkey Kong, för att det var någon som inte visste att det var Monkey, liksom. Utan att det blev fel, för att det är helt orimligt att han heter Donkey.
Jag visste inte att det var backstory, men det låter...
Jo, men jag tror att det är det, alltså, att det var meningen. Alltså, syftet var att döpa honom till Monkey Kong, för att det var ju liksom...
Inte Monkey King då?
Ja... Jag vet inte.
Eller King Kong i och för sig.
Precis, King Kong, Monkey Kong. Man kunde inte använda ordet King Kong.
Nej,
liksom.
Såklart. Men pusselbitarna faller på plats.
Och så blev det fel liksom. Så det blev Donkey Kong. Och vilket är så här helt... Ja. Men apropå någonting, du sa att någonting gick förlorat. Jag läste en Twitter-rant, tror jag det var. Där någon pratade om Samus Aran, prisjägaren i Metroid. Och hur hon funkade mycket, mycket bättre i typ de två första spelen när hon inte hade någon dialog. Men att, att det var en sån... Då var liksom, i de två första spelen så är liksom Samus Aran en liksom föregångare vad gäller liksom representation av kvinnliga protagonister i datorspel.
Men att the strong silent type, helt enkelt.
Ja, exakt. För att det fanns ingen dialog i datorspel då, utan man kunde liksom lägga över sitt egna sig själv på den superhjälten. Liksom. Mm. Men att så fort dialogen kommer in så blir det jävligt dåligt, för att då blir liksom Samus en ganska kass karaktär. Jag har inga stora åsikter om det själv. Det var en väldigt intressant reflektion från någon random jag följer.
Jag tänker att det där tangerar ju väldigt mycket det vi har pratat om flera gånger vad gäller universumbygge. Att man, ju mer man avslöjar om sitt universum, ju mer tenderar man ju även att döda mystiken och det intressanta med det. Vi har nämnt Han Solo otaliga gånger, att hans backstory är lite höljd i dunkel, och det gör honom till en mer spännande figur. Det är väl det som händer, antar jag, med Seamus också.
Ja.
Jag har en snabb liten grej också. Vi pratade ju för några månader sedan när Twin Peaks drog igång om säsongspremiären.
Ja.
Jag måste ändå säga, nu har ju då den tredje säsongen har gått i mål, och jag ska inte spoila hur det slutade, men jag måste ändå säga att vi var ju lite oroliga för nostalgibiten, men det är någonting som serien har behandlat på ett väldigt intressant sätt, skulle jag säga, och framförallt liksom smulat sönder de nostalgiska förhoppningarna som fansen kan ha haft. Jag vet inte, jag skulle helt enkelt bara vilja revidera lite grann den skepsisen jag uttryckte då när vi pratade om Twin Peaks när det begav sig. Och rekommendera dem som, om det var någon som hoppade av på vägen, att se klart säsong 3, för det blev ganska intressant.
Har du sett Ozark?
Nej, men det är på min lista att kolla på. Ja? Jag har jobbat lite för mycket på slutet. Jag tänker att jag ska ta den när jag har jobbat klart.
Och gått in i EVE Online.
Ja, men typ. Nej, inte riktigt så långt tid så det inte behöver ta. Men när jag har, du vet, tid att faktiskt plöja ett gäng avsnitt på raken.
Ja.
Borde jag göra det?
Jag tycker det. Det är en bra... Alltså den... den fick ju väldigt fina recensioner när den kom. Och jag har läst väldigt många som är så här pepp och följer den. Så jag har börjat titta på den, sett den 4-5 avsnitt. Och det finns någonting som är väldigt intressant med det, den. Och det är att jag vet inte om det här är en så här känsla som väldigt tidstypisk för de senaste årens serie. Jag tror att vi har varit in och snuddat på det lite, liksom, lite tidigare. Och det är så här att den är väldigt solid. Den står superstadigt på sina båda fötter. Liksom. Mm. Den är sjukt snygg. Jättesnyggt filmad. Det finns någonting i liksom hela stämningen, upplägget och allt sånt. Samtidigt som den är så här helt och hållet förutsägbar i handlingen. Vilket gör att så här, det är väldigt svårt att känna, är det här en bra serie eller blir jag lurad? Och så här, samtidigt så är jag skitsugen på att se nästa avsnitt hela tiden. Så att det är klart att det är en bra serie. Men samtidigt så är ju alltså själva handlingen, alltså det som faktiskt sker mellan karaktärerna, är verkligen, det är inget nytt. Det är väldigt stereotypa karaktärer utan att, alltså, och inte på det här sätt, inte på så här ett bröderna Coen sätt där det faktiskt är så här meningen att det ska vara så här galna stereotyper, utan det är bara så här, vi har sett de här människorna i tv-serier 100 gånger tidigare. Men det är så här en märklig känsla där, för att man är på något sätt den är så himla snyggt uppklädd att man liksom tänker att det här är skitbra. Men sen så inser man att man går aldrig och tänker på den på det sättet, så här, att undra vad som ska hända. Och man, ja,
det är lite av ett luftslott, eller?
Ja, fast då skulle, alltså ett luftslott är också någonting som inte håller löftet. Alltså det här är ändå, så här, det här är ändå bra. Alltså jag vill se, jag är skitsugen på att ta med nästa avsnitt liksom. Kommer absolut hänga med den till mål. Den kommer ju en andra säsong nu också, vad jag har förstått. Och det är det, just därför det finns ett glapp där, alltså mellan den nyktra insikten att det här är verkligen inget speciellt, och ändå känslan att så här, fan, jag gillar den här. Och jag tycker man har kunnat se det i vissa andra grejer, typ Luke Cage-serien på Netflix var likadant. Det kanske är ett Netflix-problem först och främst, att så här, allt är snyggt, det är bra och det innehåller ingenting.
Nej, men de satsar mycket pengar, men kanske stressar lite i manusarbetet, kan man väl tänka sig.
Så kan man, absolut. Så kan man tänka. Eller så är det bara så här good enough. Alltså, om man skulle ha gjort den spetsigare och gjort den annorlunda och låtit den ta mer oväntade svängar, så hade man kanske tappat den stora bulken av tittare. Alltså,
det är nog också helt sant. Det där tror jag de tänker på jättemycket på Netflix. Att hålla det så brett det går och sen liksom försöka hitta sätt att tilltala liksom kvalitetstittare, eller vad vi ska kalla människor som har vant sig vid någon form av HBO känsla på att attrahera dem på andra sätt, helt enkelt. För det var ju liksom kanske mest anmärkningsvärt, tyckte jag, när Daredevil drog igång, att det var så otroligt många som blev hänförda av den serien, trots att jag tyckte att, alltså, den var ju jättesnygg, och så här, framförallt våldet var ju otroligt snyggt och liksom hårt och kändes i magen på ett sätt som man sällan ser i superhjälte-tv-serier. Men det var fortfarande, precis som du beskriver, Ozark kändes ganska platt intrigmässigt. Och det är väl det de offrar på dramaturgins altare eller något sånt där, antar jag.
Som lyssnar får gärna hojta vad du tycker om Ozark, om du har sett den. För det är, ja, spännande det där. Jag gillar ju på ett sätt när man inte har jättenära till en åsikt, utan att det liksom, det känns lite skevt i ens huvud och man inte kan bestämma sig. Det tycker jag ändå är härligt, för att då måste man på något vis låta kugghjulen snurra lite.
Jag ska titta på den också, så hörs vi om några veckor, ska jag säga vad jag tycker också.
Finner man.
Vi pratade ju inledningsvis om Hurricane Irma. Jag tänkte fortsätta på det temat, nämligen undgångstemat lite grann. Jag läste nyligen en intervju från i augusti med William Gibson. Han pratade framför allt om en kommande serietidning som han har gjort tillsammans med, nu ska vi se vad han heter, Mike Smith. Mike St. John Smith heter han. Archangel heter serietidningen. Jag har inte läst den, men jag läste intervjun och de pratade väldigt mycket om just dystopier och undergångar med Woody Gibson. Han var inne på två saker som jag tyckte var intressanta som jag skulle vilja typ prata lite grann om. Det ena då är att William Gibson gör iakttagelsen att vi förra århundradet pratade väldigt mycket om the 21st century som en idé nästan. Men att vi idag aldrig ser frasen the 22nd century.
Mm.
Skriver du under på den tesen?
Ja, alltså shit. De gånger som man ser the 22nd century, så är ju det i en så här kapitelrubrik i någon så här rymdopera där det är så här stardate, eller du vet, det är kanske inte stardate för då är det inte, men det står 21 oktober 2119 typ så här. Men det görs ju ingen poäng av att det är bara för att markera att det här är väldigt långt in i framtiden. Men det finns ju inte den här visionen om så här, så lever vi i efter 2100 eller 2100.
Nej, jag tänkte på det att så här, visst att så här, vad ska man säga, 90-talet eller 1900-talet präglades mycket mer av någon slags framtidstro i det att man ännu kanske inte såg konsekvenserna av saker som industrialisering eller den typen av teknisk utveckling. Men det är ju konstigt på något sätt att vi idag då, när vi har ännu mer teknisk utveckling, tycks helt oförmögna att se någon form av positiv inverkan på det överhuvudtaget nästan.
Mm.
Det är som att så här, i veckan nu när Apple utannonserar en ny iPhone, det är liksom så att man tänker på det i 2 timmar max, sen har man gått vidare.
Mm.
Så att jag har, har en tes nästan om att så här, i och med att den tekniska utvecklingen går så fort så tittar vi knappt framåt. Därför att så här, att titta 100 år fram i tiden, det är liksom irrelevant för oss. Därför att vi vet att om 20 år så kommer det vara dramatiskt annorlunda än vad det är nu. I och med att vi vet att det var dramatiskt annorlunda för 20 år sedan bakåt i tiden. Förstår du vad jag menar på något sätt? Det går så bara snabbt helt enkelt.
Men jag tänker så att mellan 1960 och 1980 så hände det inte så jävla mycket. Alltså man hade en radio, man hade en tv, man kunde ringa i sin telefon. Alltså när det var 1980 så hade kanske några fler börjat få en dator på sin arbetsplats. Eller någon
VHS-bandspelaren hade blivit household. Det var den stora förändringen som hade hänt.
Precis. Men så mycket mer hade inte hänt. Medan världen 2017 kontra världen 2007 är två helt olika ställen. Eftersom det dök upp någonting som heter smartphone där mitt emellan. Och vi började koppla upp den mot allt. Liksom världen innan sociala medier går ju inte att känna igen jämfört världen nu. Så att det är liksom, jag tänker att en del av det att man inte liksom vill spekulera i så här framtidspanel, bara Stockholm 2045, så här kan det bli. Det är ju att så här, det blir liksom en helt fruktlös tankeövning.
Ja.
Om man inte vet vad som står bakom dörren liksom.
Men blir det inte någonting deppigt samtidigt i att vi heller inte riktigt tror på framtiden?
Jo.
Jag menar så här, det känns som att så här, det finns inga indikationer på någon slags liksom Star Trek-vision om en bättre värld. Utan det känns som att allting är att säga, ja men det kommer vara ungefär som det är nu, kanske lite sämre, kanske marginellt bättre.
Mm.
Inte det superdeppigt?
Jo, men alltså jag tänker så här att det är runt hörnet, alltså throwback till singulariteten avsnittet. Alltså runt hörnet så bygger någon en AI som bara så här, aha, nu behövde ingen jobba mer. Så här. Vilket gör att man står inför sådana, alltså det är väldigt svårt att, men ta nu exempelvis, det är liksom där jag jobbar med, så är det så här röststyrning. Alltså Alexa, Amazons Alexa byggs ju numera in i typ allt. Alltså så här, eftersom Alexa bara är en liten mikrofon som pratar med en server, så kan liksom valfri högtalartillverkare eller valfri kylskåpstillverkare bygga in liksom Alexa i, som interface i deras prylar, vilket så här.
Men Alexa, man handlar grejer från Amazon bara?
Eller nej, bara, det är ju en digital assistent. Alexa är en svart cylinder som står på din, ditt bord, och så säger du så här: Alexa, play Beyoncé on Spotify, och då så börjar liksom, då spelar hon Beyoncé, eller så frågar du vad vädret är, eller så ber du att så här, put milk on my shopping list. Mm. Eller så här, give me a flash briefing, så får du liksom dina favoritnyheter, alltså nyheter från din favoritkälla liksom. Mm. Så att Alexa kan göra jättemycket saker, men det är själva det här röststyrda interfacet som liksom man ser framför sig, att så här banker, alltså bankärenden, allt kommer ske med det liksom. Och det var nyligen en mässa i Frankfurt här i veckan som är en så här pryl elektronikmässa, och där var det verkligen så att oavsett vad du tillverkar så hade alla liksom tänkt in röststyrningsstödet då med, oftast med Alexa. Och nu kommer ju, alltså Google Home finns ju, och snart kommer ju Apples HomePod som bygger på samma tanke. Så det är all the rage nu. Samtidigt sitter vi och labbar med ett så här diadem som läser av ens hjärnaktivitet, så att man kan liksom koda mot det. Tanken är så här, ja, men tänk om man hörde radionyheter, men istället för att få 15 minuter ekot så får du rubrik och en kort ingress. Och när du blir intresserad, åh, det här lät spännande, då så liksom vecklas den nyheten ut utan att du behöver klicka liksom, lyssna på mer eller någonting. Så bara får du, den blir längre därför att du blev intresserad av den. Liksom så. Och då tänker man så här, om 15 år, är det röststyrning via något så här Alexa-liknande interface, eller är det här diademet som liksom har blivit som ett litet chip som bara så här agerar på din impuls? Det gör ju att så här, alltså, hur ser världen ut om 15 år blir väldigt svår att svara på. Därför att möjligheterna, vad som finns, det är faktiskt, alltså, det är ju verkligen sci-fi när man sitter och pysslar med det där. Alltså, och sitta och göra val på i en app på ens telefon utan att klicka på den, utan man bara tänker jag vill höra mer, så kommer mer liksom.
Fan, man kanske ska skita i EVE Online och vänta några år till och sen bara kliva in i den virtuella världen för evigt.
Precis, de där 100 timmarna kommer att vara mycket bättre investerade i ett holodeck än i någon liksom laggig.
Ja, men vänta tills jag kan flytta in i EVE Online helt enkelt.
Och då är frågan, varför skulle du vilja flytta ut sen?
Ja, men det gör jag. Men det är det jag tänker. Sen lämnar man ju inte det. Nej. Sen lever man ju resten av sitt liv inne i den drömvärlden, så att säga.
Men någonting också som jag tänker på när man pratar dystopier. Att så här, det finns någon slags pre-apokalyptisk känsla i världen. Eller liksom i samhället. Vi pratar om extremt väder, vi pratar om AI som ska ta över, vi pratar om Nordkorea som har fingret på knappen, USA.
Alltså, gör det det? Jag köper inte det där. Alltså, för det enda jag ser framför mig är liksom att vi kommer ha ännu fler tropiska oväder och stormar och annat som kommer vara förödande för ekonomi och annat, och i sin tur leda till liksom klimatflyktingar i världen och så vidare. Men det är liksom, jag ser inga grejer som kommer få världen att stanna på det sättet som man tänker någon slags apokalyps är. Utan det här är, jag tänker att det här är bara massa problem som vi kommer lösa. Det kommer vara smärtsamt, folk kommer lida, det kommer vara ett helvete. Men i liksom the greater scheme of things så är det liksom en liten blipp i protokollet bara.
Fast det finns ju ändå, det är ju ändå bäddat för en ganska så här remarkabel dystopi när typ så här Nordafrika och hela Mellanöstern får slut på dricksvatten. Och så här 300 miljoner människor säger, ursäkta, vi kan inte bo kvar här. Finns det någon annanstans vi kan bo? Och
det
folk säger nej.
Det leder till, jag säger det direkt, det där leder till det andra som jag tyckte var intressant som Owen Gilson pratade om. Nämligen, vi har ju pratat om att han har sagt att the future isn't evenly distributed. Och han gör samma tanke här, att han pratar om att många människor i världen idag lever redan i vad vi i väst skulle beskriva som en dystopi. Och då säger han helt enkelt att dystopia is not very evenly distributed. Så att så här, han menar
han parafraserar sig själv. Alltså.
Dystopi. Ja, han parafraserar sig själv. Och det är ju en intressant tanke att så här, ja, dystopi och dystopi, det finns ju redan för jättemycket människor som lever i otroligt utsatta områden. Så att, och det har han ju såklart rätt i, men det han då sen kopplar det här till, det är att när man då sen ska berätta om världen så är det alltid relevant att utgå från de här sakerna. Han ställer ett slags naturalism mot fantasi. Mm. Och att, så, även om man skriver fiktion och science fiction så vill han i alla fall utgå alltifrån det här liksom naturalistiska. Man vill fånga det här tillståndet i världen på något sätt. Mm. Han tar upp till exempel, han jämför med en tiger. Att om du är en tiger och vet vad som är på väg att hända med din art, vilket då tigern är ju på väg att dö ut antagligen, då vore det liksom så här mer realistiskt för tigern att skriva om att tigern är på väg att dö ut, för det andra är liksom irrelevant på många sätt. Precis som att då det mänskliga lidandet som finns i världen gör andra berättelser inte lika relevanta.
Mm.
Och det där är ju, jag tycker att det där är ju spännande i och med att jag tänker att vår avsaknad av framtidstro också hänger ihop med att vi har mycket mer information nu.
Ja.
Vi vet om vilka som lider. Om man jämför med liksom 1920-talet eller ja, mitten på 1900-talet, så visst, man visste om att det fanns liksom oroshärdar och annat och att det var svält i vissa länder, men det fanns ju också en anledning till att man på 70-80-talet drog igång så mycket välgörenhetskampanjer. Därför att det var så första gången man kunde skicka tv-team och annat till de här platserna och visa liksom misären för de människor som inte var i misär. Och det där har liksom hängt med. Och i början då så var det någon slags liksom chock och bestörtning. Folk försökte göra saker, eller i alla fall dra igång projekt runt det. Medan då när man ser det nu, mer förutsätter att det där är någonting naturligt nästan. Mm. Alltså det där är någonting, det är i alla fall en del av en vardag. Och därmed är det heller inte någonting som man tänker på som undergång.
Fast det är också, ja, fast jag vet inte. Jag tycker nog att så här, informationsöverflödet som finns, att vi kan, faktiskt kan få väldigt detaljerad kunskap, gör ju att så här, nyhetsfoto och sådana saker är ju till någonstans för att väcka empati och för att liksom kunna berätta en stark historia. Bara det, när det där är varje dag, när jag så här, ja, jag kan läsa vad de sista sms'en från de som satt upp i Grenfell Tower, vad de skrev liksom innan elden nådde dem. Och jag ser bilder på döda treåringar på Medelhavets stränder. Och när det är terrordåd så ser jag bilder på liksom döda, sönderslitna människor på någon liksom turistpromenad. Alltså så här, det blir så mycket på sån detaljnivå hela tiden att det till slut blir, alltså det blir för mycket. Alltså så här, man antingen...
Men tror du det blir för mycket eller tror du det normaliseras?
Jag tror att det blir för mycket.
Mm.
Jag trodde jag var ganska ensam i den, alltså så här, den känslan att så här, sorry, jag fattar så här, jag pallar inte att nås av de här detaljerade, alltså så här, på den nivån som är liksom de där sms'en, det var aldrig meningen att någon annan skulle läsa dem, vi behöver inte ha dem liksom. Men vi jobbar ju rätt mycket så här, alltså de innovationsprojekten jag jobbar i, så börjar vi oftast med att så här helt förbehållslöst bara gå ut på stan och försöka hitta folk som ser ut att vara i målgruppen och intervjua dem typ. Jag har just varit med om ett stort nyhetsprojekt där det en återkommande grej var så att nej, men jag har stängt av alla pushnotiser och avinstallerat nyhetsapparna, för alltså jag pallar inte, det kommer så mycket hela tiden och jag får ju känslan av att liksom världen bara håller på att gå under så här. Och de liksom, vi mötte många som ekade just de känslorna jag har haft, och jag har ju skämts lite för det här, för jag tänker så här, du vet när man var liten eller alltså när man var tonåring och bara så här, vi måste göra något, regnskogen håller på att skövlas, och ens föräldrar bara tog sig för huvudet och bara, åh, jag orkar inte så här, det, och man fattar dem bättre nu att så här, de hade fullt upp med att liksom försöka få ihop det på jobbet, försöka liksom få ihop en middag till mig och försöka få ihop lite egen tid att bara så här få träffa en kompis. Alltså så här, man blir busy i sitt liv liksom som vuxen. Och jag tänkte så här, håller jag på att bli en sån där? Men jag tycker ändå att jag har mött väldigt många som är av samma, som inte alls är i samma ställe, på samma ställe i livet som jag, men som bara så här, de pallar inte. Det är så här, det blir för mycket.
Liksom. Jo, men jag tänker samtidigt att ju mer av det där som är för mycket, alltså det hemska man tar in, desto mer inser man också att det är att, alltså att så här, det är jättehemskt och det är jättehemskt ett tag, men att det, så här, det ordnar sig, alltså med ordnar sig menar jag att vi jobbar på det helt enkelt. Jag menar inte att så här, det inte finns problem, givetvis, det finns alltid problem, men förstår vad jag menar på något vis, att så här, jag tror att problemet är snarare att man konsumerar den här typen av berättelser genom just liksom flashnotiser. Man tar inte till sig informationer, utan man ser liksom bara Aylan ligga död på stranden, man följer sen inte upp och funderar över vad som görs idag, hur vi tar det framåt etc. Det tror jag är liksom grundproblemet, därför att det är då känslan av att jorden håller på att gå under infinner sig, när man så här bara ser rubrikerna. Jag jobbade med Fråga Lund i våras, och då pratade jag med en evolutionsbiolog som studerar väldigt mycket hur människans hjärna fungerar, och hon pratade om att man har ju studerat jättemycket de senaste åren på till exempel att vår hjärna är så otroligt kalibrerad att hitta dåliga nyheter, för att vi så fort vi ser någonting som skulle kunna vara ett hot, inte bara för oss själva utan för vår art, så tillskriver vi det jättestor betydelse, även ifall det liksom inte är ett jätteproblem. Om en galning i USA går in på en skola och skjuter 10 personer, det är ju inte ett hot för mig på något sätt, men min hjärna är så hårdkopplad att tänka att det här är ett hot, att jag bara så här vill ta åt mig och blir intresserad och helt enkelt klickar.
Ja, men fan vad intressant. Din känsla av otrygghet ökar. Ja. Liksom det. Och det är ju det som då i sådana fall skulle trigga alltså mig när jag läser de här Grenfell-smsen. Att så här, jag tänker, det här kunde ha varit jag i mitt hus.
Det viktiga poängen är att det är vi. Ja, och egentligen så är vi liksom, så är vi ju inte evolutionärt skapta för att vara 6 miljarder, så att säga. I grunden så tänker vi ju på människor som våran lilla flock, på något konstigt vis.
Och sociala medier gör att vi kommer väldigt nära, vi ser bilderna i close-up, vi får liksom the first hand accounts av liksom polisbrutalitet och vad det må vara liksom.
Jag tänker att så här, jag gillar Gibsons idé på något sätt om att dystopin är redan här. För han pratar också om att det intressanta med dystopi är på något sätt att det är en gradskala på något vis. Alltså utopin, den kan bara vara på ett sätt, den är absolut. Medan dystopin, där finns det liksom grader i helvetet. Och det jag tänker att så här, även då om vi befinner oss i någon form av dystopi, så ser vi inte det riktigt, för att det sker så långsamt att vi anpassar oss på något konstigt vis.
Känner jag mig lite grund som har ett sista ämne att prata om, som kanske inte alls är av samma dignitet på något vis.
Men jag tyckte det här var inte heller någon dignitet.
Ja, men det var intressant så. Undergången måste man alltid förhålla sig till.
Absolut.
I veckan så kom det nyhet om att Voynich-manuskriptet är löst.
Berätta, jag har jättedålig koll på Voynich-manuskriptet. Vad är det för något?
Voynich-manuskriptet hittades 1912 och är en bok skriven på ett språk eller en kod som ingen har lyckats avkoda, och det har blivit liksom en så här sport bland militära kryptologer och sådana saker att försöka kläcka den. Den är illustrerad med bilder på så här konstiga alien plants typ, och konstiga objekt och zodiac-symboler och sådana saker. Och när man har KL14 daterat den, så är den ju alltså från 1400-talet. Men det är ju ingen som vet vem som har skrivit den eller varför eller någonting. Utan det här är ju en av de stora liksom olösta gåtorna. Tills i veckan när det ansedda Times Literary Supplement publicerade en artikel av en snubbe som heter Nicholas Gibb, där han hävdade att han då dekodat det här mystiska manuskriptet. Nyheten plockades upp av Ars Technica och spreds i princip överallt, men det tog bara någon dag innan de som faktiskt är experter på det då började debunka det här. För att den här Nicholas Gibb som hade skrivit artikeln visade sig bara vara ännu en av många glada amatörer med en teori. Liksom. Han är typ researcher för något så här historieprogram på History Channel eller något sånt där. Och där, det finns ju massor att säga där om vad vi hoppar på för vad, liksom, vad, tar för vad som är sanning på internet. Men jag vill inte riktigt gå dit, känner jag. Utan jag skulle istället vilja gå till en kommentar i The New Yorker om det som hände.
Tung källa ändå.
Ja, men det är en tyckarkrönika som handlar väldigt mycket om hur vi tolkar sanningar på nätet. Men jag hoppade över det och nådde slutet där han skriver då om att liksom... fundera på så här, den som gjorde manuskriptet en gång i tiden, om han eller hon eller de, liksom, vad de skulle ha tyckt om den här uppståndelsen som blev, och att de förmodligen hade skrattat gott åt det. Så lägger han till: "The manuscript itself may well be an enormous and expensive joke. It could mean nothing. The Voynich manuscript is a knowledge loop. Every bit of speculation simply leads back to the mystery." Och jag tänker så här, att på ena sidan håller jag med om det här, att så här, värdet med just den här sortens grejer, det är ju värdet som vi tillskriver om, inte vad det faktiskt så här står där. Om det inte skulle vara liksom alien writing och vi bara så här får information om en annan civilisation, förstås. Men jag har inte mer än hunnit tänka den tanken att jag gillar den här sortens mysterier därför, förrän jag tänker på J.J. Abrams och hans jävla mystery box som vi har pratat om här många gånger, som jag egentligen inte gillar. Alltså att så här, det bästa plot device man kan ha är en låda för vad som helst kan finnas inuti lådan.
Ja.
Så kanske han har rätt ändå.
JJ menar du?
Ja, är inte The Voynich Manuscript, är inte det den ultimata? Nu i vårt avsnitt om spökskepp så har vi försökt att spökskeppet är den ultimata mysteryboxen.
Ja.
Men är inte ett Voynich Manuscript nästan lika bra?
Jo, absolut. Men det jag tänker är... alltså så här, i min värld, för att göra någon slags liksom billig Malcolm Gladwell-uppdelning här, så tror jag att man kan säga att det finns två människor i världen. Det finns de som, när de hör om någonting sånt här, tänker att det där är väl ingenting. Och sen finns det de som tänker, men tänk om det är något. Jag kan göra en jämförelse.
Jag skulle säga en tredje är ju också den som jag reggar mig på det här forumet och börjar debattera vad det faktiskt är i detta. Ja, förlåt.
Ja, men jag tänker att de är tillskrivs ändå till kategorin tänk om det är något. Men jag kan göra en jämförelse. Det finns ju ett antal olika, till exempel tv-ögonblick som människor insisterar på att det har ägt rum, och då man säger att man har sett det. Men det har liksom inte hänt. Ett tydligt exempel som är omskrivet i flera olika publikationer är ju en intervju hos Johnny Carson med Clint Eastwood, där Johnny Carson frågar hur det kommer sig att Clint Eastwood kan vara så cool, varpå han snärtar till med fingret på bröstfickan där han då har ett cigarettpaket, och en cigarett flyger upp ur cigarettpaketet och sätter sig i mungipan på honom, och så tittar han på Johnny och så säger han, I don't know, you tell me. Och det där är ju sådär, det är jättemånga både i USA och på andra sidan Atlanten som har skrivit att de har sett det där, beskrivit att det är sån perfekt inringning av Clint Eastwood, det är ett sånt härligt tv-ögonblick. Ett annat då svenskt exempel är ju Arne Hegerfors, som då i ett fotbolls-VM ska ha sagt att det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk när Kamerun låg under i en fotbollsmatch. Som han själv har sagt i intervjuer att han har sagt. Men det här har ju då folk researchat och liksom suttit och tittat igenom varenda VM-match med Kamerun som Arne Hegerfors har kommenterat. Och det har han aldrig sagt. Det jag tänker är så här, det finns då, när det gäller typ sådana ögonblick, det finns alltid då som, framförallt då Clint Eastwood-grejerna, som att det är svårt... Så här, det kan finnas liksom framträdanden hos Johnny Carson, det kan ha varit någon annan så här, vad ska man säga, kvällsunderhållning i USA där det här hände. Det är svårt att liksom kolla igenom allting och hitta allt material för att säkerställa att det verkligen inte har hänt. Och då finns det ju liksom det ena facket av människor som tänker, ja, men det har nog inte hänt, eftersom att allt tyder på att det inte hänt. Och sen finns det då de som, men tänk om det har hänt. Och det är alltid mer attraktivt att tänka, tänk om det har hänt. Ja. För den världen är ju roligare att leva i. Precis som att det är mycket roligare att leva i världen där Voynich-manuskriptet betyder någonting.
Ja.
Annars så vore det ju liksom ett slöseri med tid och utrymme och så vidare.
Ja.
Men samtidigt så man vill ju inte vara personen som är som säger, men tänk om det är någonting. Eller?
Nej, jag tänker att då blir man ju som han som sprang fram till nyhetsankaret Dan Rather och spöade skiten ur honom samtidigt som han skrek "What's the frequency, Kenneth? What's the frequency, Kenneth?" 1985,
ja, men lite så.
85, typ. Ja, ja för att, men han är ju definitivt, tänk om det är något, han som gjorde det.
Mm.
Så.
Mm. Ja, men då, JJ är ju också en person som vill att vi hela tiden ska tänka, tänk om det är något.
Ja.
Vi ska inte förlikas med verkligheten att oftast så är det ingenting.
Nej. Och det är väl lite så här grunden i alla konspirationsteorier. Att ja. Så här, 9-11 kan inte ha varit så enkelt som att Mohammed Atta och Sheikh Khalid Mohammed, eller vad fan han heter, att de så här plottade det och gjorde det. Alltså så här, det känns lite för lätt.
Mm.
Mm. Men det är väl även så här UFO-grejen, tänker jag. Att det liksom, det räcker med att en ser, så börjar massa se det för tänk om. Så här, I want to believe, liksom. Men tycker du att...
Ja, men för det jag menar på något sätt är bara för att Voynich-manuskriptet finns och vi inte vet riktigt vad det är, behöver inte betyda att det är något.
Nej.
Så att säga.
Nej.
Det kan också vara som New Yorker är inne på, liksom bara ett skämt eller liksom gibberish, eller en person som testar att skriva ner sina tankar i ett påhittat språk. Det kan liksom vara vad fan som helst i princip.
Jag personligen gillar ju att vi har ett antal såna här tankenötter eller intellektuella utmaningar. Jag har XCOM 2, andra har Palmemordet, man kan prata Dyatlov, incidenten vid Dyatlovpasset, ett Oddpod-avsnitt man bör lyssna på om man inte har gjort det, eller Voynich-manuskriptet. Men det är liksom någonstans ändå en sån här, i bästa fall så är det ju en intellektuell exercise, i värsta fall så blir det ju en besatthet där man bara ägnar sig åt det. Jag är med i någon så här Facebookgrupp som heter Palmerummet, som ska handla om mordet på Olof Palme, men som det känns mer som en så här tryckventil för ett gäng riktiga kokos. Tyvärr. Men ja.
Men vet du vad det är? Voynich-manuskriptet, det är som bäst är det en spännande dokumentär.
Definitivt, det är det.
Som liksom presenterar lite teorier och reder ut vad vi vet och så vidare.
En plot device i ett äventyrsspel. Och där har vi nått slutet med dagens avsnitt. Nästan, det är ju nämligen så här att vi... Det är ju en gammal kär bekant som gör comeback i det här avsnittet tack vare ert stöd på Patreon. Vi har nämligen uppfyllt målet där... Postscriptum kommer tillbaka.
Välkommen in i värmen, din gamla vän.
Jag kommer inte ihåg när vi senast gjorde Postscriptum. Det var säkert... det är nog ett 4 år sedan säkert.
Är det så länge sedan?
Ja, jag tror det. Postscriptum, för den som inte var med då, är alltså en liten bit i slutet där vi tipsar om någonting.
En grej var, typ.
En grej var, och det har varierat i kvalitet beroende på om vi har varit förberedda eller inte.
Det kan man verkligen säga att det har gjort.
Men
det ska också säga att det kan verkligen vara stort och smått också.
Ja.
Så att det är inte bara att det skiftar i kvalitet, det skiftar också verkligen i vad det är man tipsar om.
Jag börjar lite stort då, med en bok faktiskt. Inte någon sci-fi-rökare eller zombie-splattrare eller något sånt, utan en ganska klassisk thriller eller en deck. deckare till och med, kan man kalla det. Toppla. För.
Är den ny åtminstone?
Den är ny. Ja. Jack Grimwood heter författaren. Moskva heter boken. Den utspelar sig på höjden av det kalla kriget, mitten av 80-talet, när en brittisk person, typ ex-SAS, kommer till Moskva och då blir indragen i att en ambassadpersonals dotter har blivit kidnappad och ska då i det sovjetiska Moskva försöka reda ut vad fan det är som har hänt och bli indragen i en stor politisk soppa. Mm. Mycket bra.
Det låter spännande.
Mm, det var en bladvändare.
Jag hör det. Vad heter det? Det känns som det är någonting jag behöver just nu på mina färder till och från jobbet. Färden dit går 7 på morgonen, färden hem går 1 på natten. Det känns alldeles perfekt med något i den andan.
Ja.
Jag tänkte tipsa om någonting halvstort, kan man säga i alla fall. Ett spel som heter Observer. Har du hört talas om det?
Nej.
Det är ett cyberpunk-skräckspel som är utvecklat av det polska teamet Blooper Team. Och man kan väl säga att det här spelet sneglar väldigt mycket på Blade Runner och annan klassisk cyberpunk-fiktion. I kärnan finns då en huvudperson som heter Daniel Lazarski. Han är då en så kallad observer, voicead av Rutger Hauer faktiskt.
Jaha.
Som låter väldigt härligt gammal och raspig. Det finns även då ett megacorporation som kallas för Chiron. Som helt enkelt har tagit över makten i Polen, och det finns hologram, droger och annat. Mycket så här, mycket bra emblematik och symbolism i det här spelet. Och även så här, det är läskigt i och med att det är skräck, men det är ändå inte läskigt på det här, vad ska man säga, jätteslafsiga sättet. Det är lite mer ändå psykologiskt och intressant än en ren gore bara.
Mm. Grymt.
Observer alltså.
Jag gillar energin i Postscriptum nu när den gjorde comeback.
Ja, verkligen.
Vi ska ju tacka lite folk också som har bestämt sig för att stödja vårt lilla poddprojekt. På patreon.com/oddpod har de chippat in några dollar, och det tackar vi väldigt mycket för. De som vi vill säga chipkyvens till den här veckan är Benjamin Jonsson,
Niklas Larsson,
Tommy Eriksson,
Stefan Larsson,
Christer Trangius,
David Borg,
Filip Körling,
Alfred Jansson,
Viktor Bernhards
och Mikael Eklund.
Stort tack.
Ja, verkligen, jättetack.
Med det så tar vi väl och rundar av veckans övning.
Det gör vi. Spänner upp kitesurfarseglet och ber oss in i evigheten kanske.
Kitesurfa mot solnedgången. Den inte så härliga sortin.
Den dystopiska solnedgången.
Mm. Vi
hörs igen om 2 veckor helt enkelt.
Hej.